i Israel är man orolig för att palestinierna på Västbanken ska ta Iraks parti allt för mycket. Här är en rapport den 31 januari 1991. Första februari 1991, spökstaden Jaffi i Persiska viken.
Ja, Irak har nu tillkännagivit sin reträtt från den saudiska staden Jaffi samtidigt som de allierades befälhavare beskriver den irakiska militära operationen som en katastrof.
I ett kortfattat meddelande mellan två rutinrapporter uppgav Bagdadradion idag att de irakiska trupper som i tisdags natt anföll den saudiska hamnstaden Jaffi nu har fullbordat sitt tillbakadragande. Radion uppgav inte varför trupperna dragits tillbaka utan sa bara att de nu återvänt till de positioner de ursprungligen hade i Kuwait. Frågan är hur den irakiska allmänheten kommer att uppfatta meddelandet. Bara för ett dygn sedan beskrev irakiska massmedier slaget om Jaffi som en stor triumf och ett hårt slag mot den USA-ledda alliansen. Samtidigt uppger allierade talesmän i Saudiarabien att irakierna tillfogades stora förluster i och omkring Jaffi. Över 300 irakiska soldater ska ha dödats eller skadats och de allierade har tagit över 500 krigsfångar. 33 irakiska stridsvagnar har förstörts liksom 28 pansarfordon. Det finns inga klara uppgifter om hur många allierade soldater som skadats eller dödats under striderna kring Jaffi. De 11 amerikanska marinsoldater som i onsdags rapporterades ha omkommit i strid dödades enligt vissa uppgifter efter att ha träffats av amerikansk eld under strider några mil väster om Jaffi. Vid flera tillfällen stred de båda sidorna så nära varandra att de amerikanska marinsoldaterna träffades av skott från den egna sidan. Lars Kobbe, Nicosia.
Men irakierna ger sig inte så lätt.
FN-alliansens sida uppger att en irakisk pansarkolonn är på väg mot den saudiarabiska gränsen. Och enligt de allierade utsätts nu irakierna för intensiva anfall bland annat med amerikanska bombplan av typ B-52. Men censur och propaganda från båda sidor gör det svårt att veta vad som egentligen sker i gränsområdet. Bo Karlström.
Det är bra för oss att de irakiska stridsvagnarna kommer fram från sina gömställen så att vi kan anfalla dem ute i öppen terräng, så säger talesmän för FN-koalitionen i en kommentar till att det sägs att 1000 irakiska fordon siktats i en kolonn på väg söderut i Kuwait mot gränsen till Saudiarabien. Men de tillägger att ett eventuellt irakiskt anfall mot gränsområdet inte kommer att locka de allierade att ge sig in i det stora väntade markkriget innan de allierade befälhavarna anser att tiden är mogen. Och det är den tydligen inte ännu. Först måste de irakiska styrkorna försvagas ytterligare genom ett kontinuerligt våldsamt bombardemang. Nu tycks stora flygstyrkor, bland annat B-52, ha satts in mot den annalkande pansarkolonnen. Men med vilket resultat vet vi inte ännu. Irakerna har ju inget eget flygskydd. Man ska komma ihåg att här är vi och alla journalister på plats utsatta för både censur och propaganda. Från amerikanskt och allierat håll försöker man hela tiden tona ner betydelsen av de senaste dygnens irakiska attacker in i Saudiarabien. Medan man från Bagdad redan igår, då markstrider bröt ut in i den övergivna saudiarabiska gränsstaden där irakierna höll ut i över ett dygn, talade om en stor seger, om en vändning i kriget och så vidare. Säkert ett sätt att bygga upp moralen och stridsviljan. Men å andra sidan ligger det lika mycket i FN-koalitionens intresse att visa upp hur lätt man kunde bemöta den här attacken och hur betydelselös den var. Det kan tyckas egendomligt att det är alldeles tyst från Bagdad om den framryckande kolonnen av stridsvagnar och andra fordon och kanske upp till 60 000 soldater. Men vi vet ju heller inte hur framryckningen går eller vad den har för syfte. Det kan ju vara ett sätt att testa motståndarsidans reaktioner och kanske ett sätt att locka fram en omfattande motoffensiv, något som de allierade ju helst vill vänta med. Och framförallt kan det vara ett försök att visa inte bara hemmaopinionen utan hela arabvärlden att Irak är kapabelt att ta initiativet i kriget trots de 2 veckor långa bombardemangen som landets militära baser och trupper har varit utsatta för. Det kan tyckas att den irakiska pansarkolonnens framryckning går långsamt. Den ska ha varit på väg ända sedan igår och avstånden är inte så stora. Men kanske har den stoppats eller i varje fall uppehållits av de våldsamma flyganfallen som tycks pågå utan avbrott. Det är snarare ett under att den alls finns kvar och kan röra sig framåt om det är riktigt att den utsatts för B-52-ornas bombmattor. Men läget är just nu mycket svårbedömt, inte minst på grund av censuren på båda sidor och det propagandavärde en irakisk framryckning kan ha för Saddam Hussein och hur viktigt det är för de allierade att tona ner en irakisk uppladdningsbetydelse.
Amerikanske presidenten Bush peppar upp sina trupper i Persiska viken. Här är ett tal den 31 januari 1991.
The news from the battlefront is mixed. Young Americans are dying and casualty figures are bound to rise. Time for a pep talk from the president.
We're now more than 2 weeks into Operation Desert Storm. And my report to you today is that we are on course. We are on schedule and things go well.
The president knows that many of the families are desperately worried about their loved ones in the Gulf. He sought to reassure them that he wanted to end the war as quickly as possible and bring the troops home.
We will stay in the Gulf for as long as necessary, but not one day longer than it takes us to complete this mission.
Mr. Bush was obviously affected by the warmth of the welcome. He posed for photographs and accepted presents. He was amongst friends, although some felt it difficult to conceal their concern for those overseas.
I think it's really inspiring to know that his heart is with us, you know, because we feel so alone most of the time, and it's nice to know that he really cares enough to come down here.
Men and women fighting in the Gulf have tremendous support from the American public, unlike Vietnam, which was an unpopular war.
The people that are supporting this war is completely different, and I'm proud that I am able to stand here and support my son.
Apart from his very public appearances, Mr. Bush will be holding a series of private meetings with families, including those of the POWs in Iraq. The war has already had its casualties, and Mr. Bush will be only too aware of the anguish in some homes today.
Och lite ekonyheter på tidig morgon den 3 februari 1991.
Ekonyheter. FN-alliansen hävdar att man nu tagit kontrollen både i luften och till sjöss vid Persiska viken. Nyhetsbyrån Reuters citerar amerikanska militärer som säger att de allierade nu ska inrikta sig på att förstöra Iraks markstyrkor. Igår genomförde den amerikanska militären de kanske kraftigaste bombningarna hittills av Iraks styrkor i södra Kuwait. Igår slog två irakiska skuddrobotar ner i Israel men rapporteras inte ha orsakat någon skada. I Saudiarabien skadades knappt 30 personer av splitter när en irakisk robot sköts ner. Bagdadradion citerar idag en militär talesman som säger att attacken mot Israel i natt var ett svar på fientliga flygräder och en hämnd för blod som spilts i Irak och Palestina. Bagdadradion uppger dessutom att Syrien under de senaste dagarna överlämnat 7 amerikanska piloter till USAs ambassad i Damaskus. Den officiella syriska nyhetsbyrån säger att uppgifterna är grundlösa och USA har inte kommenterat dem. Ytterligare 320 människor på flykt undan kriget har kommit från Irak till Iran, uppger den iranska nyhetsbyrån IRNA idag. I huvudsak är det sudaneser, tunisier och indier. Och totalt har över 1800 flyktingar lämnat Irak sedan krigsutbrottet. Sverige. Antalet osäkra väljare har minskat enligt SIFOs väljarundersökning för januari. 17% av väljarna kan eller vill inte uppge bästa parti och det är 3% färre än i den senaste mätningen. Miljöpartiet de gröna noterar 3,6%, Kristdemokratiska samhällspartiet 6,9%. Övriga partier noterar bara små förändringar och de ligger alla inom felmarginalen. Flygolyckan i Los Angeles igår natt berodde troligen på att en flygledare gav två plan tillstånd att använda samma bana med bara en minuts mellanrum. Det visar den första haverirapporten. Ett Boeing-plan som landat kolliderade med ett stillastående matarplan och fattade eld och minst 19 personer omkom. Klara Tears, Ekot.
P3.
Nyhetsrapportering klockan 2 den 4 februari 1991.
Här kommer nyheter från Ekot.
Bagdad har under natten och morgonen utsatts för 3 bombvågor från de FN-allierades flygplan. Västkorrespondenter i Bagdad rapporterar att även B-52-plan deltog i anfallen och fällde sina väldiga bomblaster i utkanten av den irakiska huvudstaden. Franska plan har idag bombat artilleriställningar 5 mil inne i Irak. För första gången har också det amerikanska slagskeppet Missouri deltagit i striderna och beskjutit irakiska bunkrar i Kuwait. Sedan de USA-ledda styrkorna inledde offensiven mot Irak den 17 januari har flyget genomfört mer än 40 000 uppdrag mot Irak och Kuwait. Allt fler rapporter kommer också om civila offer för bombningarna. Algeriets utrikesminister säger att flera tusen iraker har dödats.
Den svenska militären visar idag upp det fältsjukhus som redan till vissa delar är under uppbyggnad i Saudiarabien. De som arbetar i fältsjukhuset framträder bara med förnamn för att skydda sin identitet. En av dem är Jan.
Vi vet ju aldrig vad som kommer hända där nere. Va? Det vet jag går skadmissiler och mycket sånt. Va? Så att det är klart man är nervös, lite orolig och spänd för vad det är som väntar in. Ja.
Vad tror du är det värsta som kan hända?
Ja, det är gasen. Om det skulle komma det. Det är väl det som är mest skrämmande tycker jag. Men vi har fått en bra utbildning hittills och vi kommer få mer utbildning kring detta. Hur vi ska bete oss alltså. Och utrustningen vi har fått den är också bra.
Hur kommer det sig att man ställer upp på en sån här sak som är så pass riskabel?
Nej, jag tyckte att detta var en väldigt vettig sak som Sverige har ställt upp med som humanitär åtgärd. Man skickar ner ett fältsjukhus.
Kalle ska vara chef för ett av vårdlagen.
Nej, jag säger som förra att det är intressant. Det här är ett tillfälle att lära sig en massa. Tänka nya tankar, träffa mycket, utbyta erfarenheter. Plus att den humanitära insatsen tycker jag också är viktig.
Finns det någon attraktionskraft i också kanske att utsätta sig för lite risker här i livet?
Det är väl sådana människor som har sökt sig hit. Som man får väl nästan kalkulera med det när man söker att visst blir risker.
Thomas Eggers talade med personal från det svenska fältsjukhus som är under uppbyggnad i Saudiarabien.
Det norska stortinget beslutar idag att sända ett sjukvårdskompani till Persiska viken. Det är 227 personer som bland annat ska bemanna brittiska fältsjukhus i Saudiarabien. Totalt har Norge bidragit med bistånd motsvarande drygt 1 miljard kronor till kriget vid Persiska viken. Irans president Rafsanjani sa idag att Iran är villigt att förhandla med både USA och Irak för att få ett slut på kriget i Mellanöstern. Rafsanjani sa till journalister att det har förekommit fler kontakter mellan Iran och USA de senaste dagarna via den schweiziska ambassaden i Teheran. Sverige kräver att Sovjetunionens agerande i Baltikum tas upp till behandling i FNs kommission för de mänskliga rättigheterna. Utrikesminister Sten Andersson framförde kravet i ett tal inför kommissionen i Genève idag.
Marknadsdomstolen slog idag fast att butiker inte är skyldiga att sätta prislapp på varje vara. Det var ICA Kvantum i Västerås som hade stämts av konsumentombudsmannen eftersom butiken inte har prislappar på själva varan utan bara på hyllan. Och marknadsdomstolen fäller visserligen butiken för bristfällig prisinformation men har ingen invändning mot att det inte finns prislappar. Det här är en seger för handeln, säger konsumentombudsman Axel Edling.
Den kraftiga jordbävningen som drabbade Pakistan och Afghanistan i fredags krävde minst 1200 människors liv. Det uppgav idag radion i Afghanistans huvudstad Kabul som citeras av den sovjetiska nyhetsbyrån TASS. Antalet skadade uppgår till flera hundra och räddningsarbetet försvåras av att de flesta offren finns i avlägsna områden där stora mängder snö blockerar vägar och bergspass. Vid flygolyckan på flygplatsen i Los Angeles i fredags när 33 personer omkom var en vital del i flygplatsens säkerhetssystem avstängd. Flygplatsen har 2 markradaranläggningar men ingen var påslagen när olyckan skedde.
Jörgen Eriksson, Anna Hedemo, Ekot.
Men jag tycker att...
Vem vann?
Ja, jag tycker att handeln, man måste nog säga att handeln har vunnit det här.
Konsumentombudsman Axel Edling, Per Gullbrandsen, reporter.
Den kraftiga jordbävningen som drabbade Pakistan...
Februari 1991. Amerikas president Bush är här på en presskonferens och talar om Iraks eventuella insatser av kemiska vapen i Mellanösternkriget.
I think it's better to never say what option you may be considering or may not do. But yes, he has used chemical weapons on his own people. So the only way I would like to take the opportunity in responding to your question to say he ought to think very carefully about doing that. Very, very carefully. And I will leave that up to a very fuzzy interpretation because I would like to have every possible chance that he decides not to do this. And until you talk about turning world opinion further against this brutal man, that would do it. But how we will respond or something, I would wait for recommendations, and I would not discuss options ahead of time one way or another. Yeah,
I understand that you're not going to tell us what you would do, but have you in your own mind made a decision on what you would do?
No.
President, can you say with 100% presidential guarantee that you cannot reinstate the draft?
I have absolutely no intention of reinstating the draft. I've heard no discussion from any of our people about the need to reinstate the draft. We have an all-volunteer army that is totally capable of getting this job done.
So the answer is no, you
will
not?
No, I will not what?
The
you're right. No, I will not reinstate the draft. John, and then Tom.
Mr. President, in an interview published this morning, General Schwarzkopf spoke rather eloquently about the burden he carries sending giving orders to troops that may cause combat casualties. As Commander-in-Chief, is that a nagging concern of yours that might lead you to extend the air war longer before committing to land?
Well, I would think it. You know, first place. Norm Schwarzkopf understands, Powell understands, Cheney understands that that's a decision the president has to make. But I don't feel any loneliness about that or, you know, the loneliness at the top. I have very able people to depend on, and it is a decision that I'm perfectly prepared to make upon recommendation of these people in whom I have so much confidence. But I wouldn't... go against sound military document, the dogma or doctrine, I mean, in order to just delay for the sake of delay, hoping that it would save lives. I said at the beginning, let me finish down just one more thought and then I'll get back. I said at the beginning, I'm not going to second guess. Now, there may be times when I have to say we're not going to do it this way or we may have to do something that way, but I don't think that this would be one of those cases at all, and I would bear the full responsibility for that very difficult decision. But I feel rather calm about it because we have a game plan. And we've stayed with the game plan, and we are on target. And unless I get recommendations from these men in whom I have so much trust, we're going to remain on the plan.
There seems to be an increasing feeling on the Hill among Republicans as well as Democrats that we should wait longer, some say even up to June. What's the downside of waiting that long and continuing to pound away at
that? Well, I would simply say that I want to let this be determined by people that understand the military plan and that are prepared to implement it. And I remember before January 16th, there was the same feeling, please let the sanctions work. I mean, I can understand the feeling on the Hill. I can understand those who say let air power do it alone, but I'm going to make these calls. These are the responsibilities of the commander-in-chief, that kind of decision, and I will make that decision after full consultation with the chief out there and the two main military people upon whom I depend here, Secretary of Defense and Chairman of the Chiefs. So I'm not trying to say it's not wouldn't be a difficult decision, but I am saying, one, I'm prepared to make it, and two, I have total confidence that this decision will not be recommended to me unless the people that I've just mentioned know that it's the right thing to do. Yeah, Tom?
Final questions, please.
Mr. President, there are some reports circulating that if Saddam Hussein were to begin a withdrawal from Kuwait, you would still continue to prosecute this war, at least for a while, until you were satisfied certain conditions were met. Obviously, it's a semi-hypothetical. He hasn't gotten out, of course, but could you tell us something about your conditions for agreeing to a ceasefire in the event that he did begin?
Well, it would have to be credible, visible, totally a convincing withdrawal. There would be other things that I will not state here that I would want to see happen. That would mean immediate supervision of the withdrawal. It would mean a return of the legitimate government right away. And so there's several things, but the reason I want to pull back a little and not give you a 10-point program is that he's got to say, I'm going to get out of Kuwait now, and I'm going to get out fast, and I'm going to do it so everybody knows that I'm not making this up, that I'm going to go forward. No trust, no concession. I'll get out if you'll get out. We passed that. We tried that. Diplomatic effort after diplomatic effort. Now we're in a war with this man, and he will comply with these resolutions fully, without concession. And then we can determine what niceties or what little details need to be done. But what has to happen to begin with is a credible withdrawal from Kuwait without concession, without condition. And all the rest of this then can fall into place. Yeah, last one, Maureen.
Mr. President, we've heard from your wife recently that you haven't been sleeping so well, and we've also heard that the drums outside are keeping you awake. My question is if you could just share with us what kind of personal toll the war is taking on you as far as your routine, your moods, your emotions.
Hey, Maureen, look, my wife, normally I stick by everything she says, but I'm sleeping very well. The drums have ceased, oddly enough. And there was a slight hyperbole there because the drums could only be heard from one side of the White House. However, when they got up over the 60 decibel count limit, a protest was raised by a hotel over here because they were on the wrong side and they heard the drums. And lo, people went forth with decibel count auditors. And they found the man got up to these drummer, incessant drummers got over 60. And they were moved out of there. And I hope they stay out of there because I don't want the people in the hotel to not have a good night's sleep. I'm sleeping quite well, as a matter of fact. I say this not frivolously because you ask a more serious question. And I can't tell you that I don't worry a lot about our families, the families of the troops. I'll tell you what was emotional for me, and I don't think I've had a press conference since then, was this visit down to the three bases I went to. And it was very, very moving. And but what I came back with was the sense of wonder at the way these spouses are staying together, totally supportive of their spouses across the way. And so I got lift when I said it. I got lifted up. My morale was not down. It's been good, and I'm just so confident of how this thing's going to work out. But it was better. My morale was better when I saw these families, and when I talked to some who had loved ones missing or held prisoner, I just wondered at their strength. And I have had some other contacts with people that are in that description. One most beautiful letter from a wife of a pilot who is killed in action, and her spirit and the way she approached this whole conflict over there in the face of her own loss has been inspiring. It has been totally inspiring to me. So my own feeling is I know what I've got to do. I've got very good people helping me do it. I really don't lose sleep. I can't tell you. I don't shed a tear for families of and for those that might be lost in combat. We've had very few losses, and yet I got to tell you, I feel each one. But we're going to continue this, and we're going to prevail. And I think Marlon said that was the last question. Thank you very much.
Israel den 5 februari 1991. Israel tar krafttag mot palestinska grillabaser i Libanon.
Minst 7 människor dödades och 25 sårades när israelisk stridsflyg idag på nytt angrep palestinska ställningar i södra Libanon.
Israelisk flyg har slagit till mot palestinska grillabaser i Libanon. Det är den största israeliska flygräd som riktats mot Libanon sedan invasionen där 1982. Av allt att döma slogs 7 baser ut och de israeliska planen återvände utan förluster. Räden kommer några dagar efter det att Yasser Arafats rörelse Al-Fatah skjutit med Katyusha-raketer eller Stalin-orglar mot nordligaste Israel. Det här var något som också den libanesiske ledaren för Amal-rörelsen Nabi Berri starkt kritiserade som en uppvisning som libaneserna skulle få betala. Och idag fick man alltså betala. Men det är allt att döma palestinier och inte libaneser som lidit förlusterna. Israel slog alltså till hårt mot Yasser Arafat. Däremot hämnas man inte på Irak för robotattackerna. Där visar regeringen återhållsamhet på amerikansk uppmaning. Och det är en politik som gillas av 80% av israelerna, visar en opinionsundersökning färsk för dagen. Rolf Söderberg för Rapport.
Och här några korta rapporter från Mellanösternkriget den 5 februari 1991 på kvällen.
I morse landade 3 amerikanska B-52-plan på Fairfords militärflygfält i nordvästra England. De första 3 ska följas av ytterligare cirka 17 som ska förläggas till denna nedlagda men nu återuppståndna flygbas. USA och de allierade har skaffat sig vad som kallas en ny strategisk vinkel i kriget. Enligt en amerikansk officer planerar de allierade att slå sönder hälften av Iraks styrkor innan alliansen sätter igång en markoffensiv. Och B-52-ornas nya bas i England ingår i den strategin. Planen har fått tillstånd från Frankrike att överflyga franskt territorium, förutsatt att de inte bär kärnvapen. I strategin ingår också anfall mot Kuwait från det amerikanska slagskeppet Missouri i Persiska viken. Målet anges vara irakiskt artilleri i Kuwait och det anfalls av 40 centimeters kanoner från skeppet. Bagdads radio har det senaste dygnet sänt ut kryptiska meddelanden som har uppfångats utanför Irak, bland annat i England. Meddelandena säger bland annat att avgörandets dag är här, verkställ programmet. Men ingen vet hur dessa meddelanden ska tolkas. En teori är att det är en signal till terroristattacker. Det är alltså fortfarande i huvudsak ett luftkrig med hundratals attacker per dygn från de allierade mot Irak.
Allied forces are continuing to apply the grinding wheel to the Iraqi military machine. And whereas you might expect sparks to fly, in this case the Iraqi reaction is very much dulled.
Enligt brittiska uppgifter så fortsätter Iraks flyg att fly över till Iran.
Overnight, the Iraqi Air Force has once again shown a glimmer of activity. From airfields near Baghdad, more Iraqi aircraft, believed to be transport aeroplanes, managed to get airborne and make good their escape to Iran.
Enligt de allierade har 90 irakiska plan landat i Iran, medan Irans regering anger antalet till 16. Målen är fortfarande på krigets 20:e dag de samma, att bomba militära mål, raffinaderier och start- och landningsbanor. Det brittiska flygvapnet hävdar att de har slagit ut en tredjedel av vad de kallar strategiska broar i Irak.
Utför med Sverige. En dyster rapport den 9 februari 1991.
Förra året var antalet konkurser i Sverige fler än någonsin tidigare. Och nu ser det ut som om det ska bli ännu värre i år.
Aldrig tidigare har så många gjort konkurs under en enskild månad som under januari i år. Enligt Svensk Handelstidning Justitia inträffade 1347 konkurser under årets första månad. Det är 72% fler än vid motsvarande tid för ett år sedan. Mest ökade konkurserna i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Men i antal är konkurserna flest i Stockholm, inte mindre än 362 stycken. Värst drabbad är detaljhandeln för så kallade sällanköpsvaror, där antalet konkurser mer än fördubblats. Särskilt svårt tycks det ha varit för klädaffärer och butiker. Men även affärer som säljer fritidsartiklar har drabbats hårt. Allt fler konkurser noteras också bland fastighetsförvaltarbolagen. Och andra utsatta områden i restaurangbranschen med 67 konkurser under januari. Och inte oväntat bilhandeln, där konkurserna ökat med 170% jämfört med januari för ett år sedan.
En rapport från Litauen den 9 februari 1991.
I Litauen har människor hela dagen strömmat till vallokalerna för att delta i folkomröstningen om republikens förhållande till Sovjetunionen. Runt 80% av befolkningen väntas delta och en överväldigande majoritet röstar för ett fritt och oberoende Litauen.
President Vytautas Landsbergis var en av de första som röstade idag. Han gav sig ut från parlamentet omgiven av sina livvakter och röstade tillsammans med sin hustru i en vallokal i huvudstaden Vilnius. Presidenten kunde, förutom en blomsterbukett, också glädja sig åt ett påfallande högt röstdeltagande. Det är i sig en seger för den litauiska regeringen eftersom omröstningen förklarats olaglig i Moskva. Det är också uppenbart att en övervägande del av de röstande säger ja till ett fritt Litauen med en demokratisk grundlag. Under en resa ett tiotal mil utanför huvudstaden kunde jag följa en mycket lugn röstning utan incidenter, och det tycks vara huvudintrycket från hela landet. En svensk observatör som jag talat med säger att han är imponerad av den entusiasm och den ordning som omröstningen genomförts med. En given slutsats efter dagens omröstning är att det kommer att bli svårt, om inte omöjligt, för president Gorbachev att få något som helst gehör för sin planerade folkomröstning om Sovjetunionens framtid i mars.
Regeringen slår till mot pensionärerna. Här är en rapport den 8 januari 1991.
Så ska vi återknyta till en fråga som vi tog upp igår. Regeringen tänker inte ändra på de nya skatteregler som gör att många pensionärer med sparade pengar förlorar hela räntan och mer därtill i skatt. Först om 2 år har vi råd att göra något åt saken, säger statssekreterare Svante Öberg till Aktuellt.
Skattesmällen drabbar de pensionärer som tjänar mindre än 94 000 kronor och som har förmögenhet. Anta att pensionären har 50 000 kronor på banken. Då blir det en ränta på 5 500 kronor. Sånt betalar man numera 30% i skatt för. Det här gäller alla, utom just pensionärer med låg pension. För dem blir det nämligen betydligt mer i skatt. Det särskilda grundavdraget minskar, det kommunala bostadstillägget minskar också. I det här fallet blir då skatteeffekten hela 67,5%. Ju mer pensionären sparar, desto mindre får han behålla av sin ränta. Om förmögenheten är större än 75 000 får han till och med betala för den. Finansdepartementet känner till det här problemet, men det kommer ändå att finnas kvar fram till 1993. Det kostar ungefär 2 miljarder kronor att ta bort den här effekten. Det klarar vi inte redan i år, säger statssekreterare Svante Öberg till Aktuellt. Folkpartiledaren Bengt Westerberg säger att det är olämpligt med över 100% i skatt, men i övrigt hänvisar han till regeringen. Och regeringen låter problemet finnas kvar. Pensionärer får alltså leva med Pomperipossa i 2 år till, såvida inte förmögenheten hamnar i madrassen.
Mellanöstern-rapport den 10 februari 1991, kvällen.
Det allierade flyget har under det senaste dygnet genomfört 2800 uppdrag mot Irak och Kuwait. Det är en av de högsta siffrorna hittills sedan kriget började. Bland annat har ytterligare en av broarna över Tigris i Bagdad förstörts. Flera städer i södra Irak har också anfallits. Och 2 irakiska patrullbåtar har förstörts i norra Persiska viken. Ett amerikanskt bombplan med 2 piloter ombord saknas efter ett anfall i södra Kuwait. Den amerikanska militärledningen uppger också att ytterligare 42 irakiska soldater har överlämnat sig till de allierade under det senaste dygnet.
Och Irak avvisade idag alla förslag till vapenvila i kriget. Därmed blir det inget av med den fredsinvit som kommit från det neutrala Iran. Dit begav sig ju igår Iraks vice premiärminister med Saddam Husseins svar på det iranska förslaget. Och idag mötte vice premiärministern massmedia i Amman.
Iraks vice premiärminister Sadun Hamadi anlände överraskande till Amman igår kväll. Och idag höll han en presskonferens där han indirekt avvisade det förslag om vapenvila i kriget som har lagts fram av Iran. Hamadi fick förslaget med sig i brevform vid ett första besök i Teheran tidigare i veckan. Och igår återvände han till Irans huvudstad med Saddam Husseins svar. Den irakiske vice premiärministern gjorde nu i helgen ett uppehåll här i Amman på vägen hem till Bagdad. Och det som yppades här tyder inte på några öppningar från Iraks sida. Kriget handlar inte om Kuwait, slog Hamadi fast. Och han sa också att kriget bara befinner sig i sitt inledningsskede. Han avslöjade inte rakt ut hur Irak ställde sig till det iranska förslaget. Men intrycket av att svaret var negativt förstärks idag av Bagdadradions sändningar. Där varje försök att få till stånd vapenvila i kriget avvisas. Det iranska förslaget presenterades tidigare i veckan av president Hashemi Rafsanjani som strävar efter att bibehålla Irans neutralitet i kriget. Förslaget gick ut på att Irak under en vapenvila skulle dra bort sina styrkor från Kuwait samtidigt som de USA-ledda allierade trupperna lämnar Saudiarabien för att ersättas med en islamisk fredsstyrka. Förslaget har mötts med intresse från FNs generalsekreterare, Frankrike och Sovjetunionen medan inviten fick ett kyligt mottagande i Washington och som det tycks också i Bagdad. Titti Nylander, Amman.
Mikhail Gorbachev skickar sitt sändebud Yevgeni Primakov till Bagdad för att överlämna en varning till Saddam Hussein. Arabiska diplomater säger till nyhetsbyrån Reuters att Primakov inte har något fredsinitiativ med sig utan att han ska varna Saddam Hussein för de allvarliga följderna om inte Irak drar sig ur Kuwait. Det styrande revolutionsrådet i Irak har beslutat att inrätta särskilda kommittéer för att övervaka distributionen av livsmedel. I ett dekret från landets ledning sägs att det nu räcker med en rapport från någon enstaka medlem av kommittéerna för att fälla personer som hamstrar förnödenheter. Flera flyktingar från Irak har skadats när de har förirrat sig in i minfält längs gränsen mot Iran. Det rapporterar den iranska nyhetsbyrån IRNA. Minfälten finns kvar sedan kriget mellan Iran och Irak. Nyhetsbyrån gav inga siffror över hur många av flyktingarna som har skadats.
Israel den 11 februari 1991. Brott mot utgångsförbud och undantagstillstånd i de palestinska samhällena i Israel straffas mycket hårt.
Israel har än så länge bara tillåtit små lättnader i det snart månadslånga utegångsförbudet för den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena. Och hela det palestinska samhället är nu på väg mot en ekonomisk katastrof.
I fredags dömdes Kamel Tahawi, en 35-årig palestinier från Nablus, den ockuperade Västbankens största stad, till 10 års fängelse för brott som inte preciseras mer än att det är ett brott som berör statens säkerhet. I fredags natt, alltså bara timmar efter domen, jämnade den israeliska militären den dömdes fadershus med marken. Inte Kamel Tahawis hus, utan hans faders, Mohammed Tahawis trerumshus i Nablus, där familjen levt i generationer. Det sprängdes först och jämnades av katterpillrar till en grushög på marken. Det var det omkring 300 huset som sprängts de senaste 3 åren, som en slags kollektivt straff som den demokratiska staten Israel utdömer mot storfamiljer där någon enda familjemedlem anklagas för så kallat säkerhetsbrott. Igår kväll dödades 12-årige Ghassan Ragus utanför sitt hem i flyktinglägret Deheshe, strax utanför Betlehem. Det råder utegångsförbud och för barn görs inga undantag, och när 12-åringen gick ut sköts han av en militärpatrull. Han sköts inte i benen utan till döds. Anmärkningsvärt många av de som dödas på Västbanken och i Gaza dödas med skott just mot huvudet, inte mot någon annan del av kroppen. Det här är ett par av de senaste exemplen på den, ska vi säga, konsekvens med vilken Israel upprätthåller utegångsförbud och undantagstillstånd i de ockuperade områdena. Israeliska myndigheter upplyser då och då om gradvisa lättnader i utegångsförbudet, som är det längsta hittills under den 23-åriga ockupationen, och att palestinier tillåts återvända till sina arbeten också i Israel. Men igår var det bara 1500 arbetare, alltså av en befolkning på 1,7 miljoner, som under militärbevakning fördes ut från de så kallade territorierna för att utföra arbeten i Israel, där de normalt har en fjärdedel av en judisk lön. Israeliska arbetsgivare som skriker efter sin lågavlönade palestinska arbetskraft anställer nu istället bland annat sovjetiska immigrerande judar. När undantagstillståndet och utgångsförbudet avskaffas kommer sannolikt få palestinier att ha sina arbeten i staten Israel kvar. Det här innebär att de palestinska samhällena sakta svälts ut. Ekonomiskt beräknas de hittills ha förlorat motsvarande 200 miljoner kronor, och framtiden ser än värre ut. Israel verkar ha stängt dörren till de ockuperade områdena och till den enda återstående marknaden, Jordanien, dit är gränsen också stängd. Bengt Werner, Jerusalem.